Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag har jag med mig Amina.
Hej. Ja, hej.
Och en ny förmåga som jag har välkomna till podden den här gången som heter Jona. Hej.
Ja, hejsan, hejsan.
Hjärtligt välkommen.
Tack.
Idag så ska vi ju tipsa om böcker som handlar om vardagsliv. Alltså den delen av livet som är som kanske är ojämfört störst i tillvaron. Och jag tänker att vi körde igång helt enkelt.
Mm, det här är ju vår andra gång, eller i alla fall andra gången för mig och Martin som vi spelar in vardagsliv. Ja. Så vi är proffs.
Jag kunde bli proffs. Vi har övat oss på att leva vardagsliv och prata om dem. Men det är ett tag sedan, alltså det är 2018.
Ja, det är väldigt länge sedan.
Ja, det är på ett tag sedan.
Exakt.
Det är dags helt
enkelt. Ja, det är dags för 2.0. men ja, jag ska börja tipsa om en bok som heter Brunflicka drömmer. Jag tar bort mig där lite. Jag bara, vad heter det? Men den heter Brunflicka drömmer i alla fall. Och den är skriven av Jacqueline Woodson som jag tipsat om tidigare. Jag tror till och med jag tipsade om henne i senaste avsnittet. Och den här boken är en autobiografi, eller biografi kanske man bara säger. Vilket kanske låter så här, vad tråkigt. Bara så här, folk skryter och skriver om tråkiga händelser. Bla bla. Men den är skriven i liksom som poesi, som prosalyrik. Så att det blir, alltså, och den är dessutom skriven väldigt berättande, väldigt äventyrligt, väldigt spännande. För att hon är ju en skönlitterär författare egentligen. Så hon har det här som kan göra det liksom spännande. Som kanske inte alla som skriver auto eller biografier har. Men det handlade om hennes uppväxt. Jag tror hon är född någonstans i södern eller något liknande i USA. Och sen flyttar hon med sin mamma till, hela familjen lämnar alltså deras pappa och flyttar till New York för att leva där. Och det är väldigt spännande just den miljön tyckte jag. För att det är mycket så här om hur de liksom Black Panther-rörelsen. Wait, The Black Panthers eller ja.
För att vara en rörelse så är de ett parti.
Exakt, inte bara liksom, jag vill inte att liksom, folk ska tänka att det är filmen utan det är liksom rörelsen. Det är lite sådana inslag och typ att hennes morbror, jag tror att han går med i partiet, han låter sitt afro växa och det är väldigt så här intressanta vardagsinslag och mycket historiskt i det. Men ja, man följer helt enkelt hennes uppväxt under barndomen och tyckte den var jättebra.
Den är ju, alltså jag läste den innan, hon fick ju Alma-priset för ett gäng år sedan nu. Men jag kommer ihåg när hon fick det, jag blev så jävla glad så jag skrek rätt ut och tjoade och hade med på jobbet. För att jag tycker att just den boken är fantastisk.
Den är jättebra och hon skriver så himla bra också, det är det. Hon är så bra på att skriva.
Ja.
Ja.
Hon är, alltså hon, hennes böcker handlar väldigt mycket om det här att man ska kunna alltså, identifiera sig. Om du är liksom svart och växer upp och lever i USA så handlar ju hennes böcker väldigt mycket om att hon vill spegla liksom, de erfarenheterna.
Hur det känns.
Då hämtar hon ju mycket liksom, från sitt, sin uppväxt som inte var lätt.
Nej.
Direkt. Det är mycket liksom, de är utsatta helt enkelt. Det är fattigt.
Ja, det är det.
Ja. Och den är, ja, sagolikt bra.
Ja.
Jag kan ju fortsätta på det temat då, för nu har jag ju läst Angie Thomas senaste bok som heter Concrete Rose. Den är så pass ny att den har inte blivit översatt än. Och det är alltså prequelen till The Hate U Give som vi har pratat om, jag vet inte hur många gånger, men vi har nämnt den jättemånga gånger. Ni känner till vad den handlar om?
Jo, jag har läst den faktiskt.
Ja. Har du sett filmen också?
Ja, det var jätterörande enligt mig.
Ja, jag tyckte också att den var klart sevärd.
Ja.
Väldigt sådär, jag kommer ihåg när jag visade boktrailern till den filmen. För Ättikullaskolans högstadieelever.
Mm-hmm.
Och den trailern är helt, alltså verkligen drabbande. Så det var så tyst i hörsalen, det var liksom. Jag hade 8 högstadieelever och jag har aldrig liksom hört en grupp människor bli så tysta. Det var verkligen så här djupt berörande. Men i alla fall, Concrete Rose är alltså historien om Maverick som då är Stars pappa och Lisa som är hennes mamma. Och det, platsen för den här boken är då fortfarande Garden Heights, det är förorten. Det är mycket liksom, droger och gäng och så vidare. Och Maverick, han är 17 år gammal. Han går på high school. Och han är ju med i gängmiljön. Han säljer lite knark, men han liksom, ja, han vill helst ta sig ur det där. För att han har precis fått reda på att han har blivit pappa. Och det är inte Star. För ni vet ju att Star har ju en halvbror som heter Seven.
Ah. Mm.
Ja.
Och han är alltså 3 månader gammal när boken börjar. Och det är inte Lisa som är mamma utan det är ju Aisha. Som är en tjej som han bara har haft sex med en gång på fest. Och det resulterar i det här barnet. Och Aisha hon är ganska liksom, utmattad. Hon har hon drabbas av en förlossningsdepression. Så hon är helt sänkt. Så att när de väl har fastslagit att det är Maverick som är pappa så dumpar hon pojken hos Maverick. Han går i skolan, han är 17 år gammal, han är i gängmiljön.
17 alltså.
Vad fan ska han göra liksom? Och yeah. Kan man tänka sådär att ja, det är lite jobbigt läge. Vad tror ni hans mamma gör? You gotta man up. Det är såhär, du måste liksom ta hand om det här. Men mamma säger han, alltså han kommer bara hålla mig vaken på nätterna och bara, ja vadå då? Du har varit med och skapat det här livet, ta det här med pojken. Och det gör han. Han växer ut till en fantastisk pappa. Men så händer det lite grejer. Lisa hon tycker ju det här är helt cray cray och tycker att jag vill inte träffa dig något mer. Kan man förstå, de är i en relation, han har barn med en annan tjej. Och den där tycker han är svinjobbigt. Så han försöker göra allting han kan för att få tillbaka Lisa. Och en av de grejerna han gör är att han slutar sälja knark. Han börjar jobba i den lokala affären som drivs av Mr. Wyatt. Som är så här no-nonsense dude, verkligen. Maverick får slita hårt. Och det gör han ju för att liksom, Mr. Wyatt tycker att ja, men du måste ta tag i ditt liv och så vidare. Så det är tough love hela vägen. Och sen så blir då Lisa gravid. Hur ska han styra upp det här? För han har inte bara ett annat tillbarn på väg. Och det låter ju väldigt dramatiskt. Men alltså, boken handlar väldigt mycket om hur han försöker balansera de här grejerna med skola. Kompisarna som fortfarande är med i det här gänget. King Lord som dominerar det här området. Konflikten med ett annat gäng. Hans relation med sin egen far som sitter i fängelse sedan 10 år tillbaka. Och allting beskrivet på det mest häpnadsväckande prosa, alltså dialogen är, ja det är fantastiskt, det är en stor läsupplevelse där. Prequels kan vara lite liksom, vanskliga tycker jag, just vad gäller det. Men alltså är det ju Thomas, du är bäst helt enkelt. Ja, det är fantastisk.
Ja, men då har jag läst boken Idag är allt som skrevs av Nicola Jun och jag läste den på engelska så där heter den The Sun is also a Star.
Yes.
Och det är helt enkelt en bok om först och främst en amerikansk-jamaikansk tjej. Eller kanske inte är amerikansk-jamaikansk för att hon är en, ja hon har ju emigrerat till Amerika från Jamaica. Och det som är intressant med den här boken är att den utspelar sig bara under en enda dag. Allting som händer i den här boken är under en enda dag. Och det kommer man få reda på när man läser den. För att den är väldigt, väldigt händelserik.
Mm.
Och saken med Natasha, som är den amerikanska tjejen, är alltså att hon och hennes familj är på väg att bli bortdeporterade från Amerika till Jamaica. Och hon känner ju att Amerika är en så stor del av henne. Eftersom hon flyttade ju bara dit när hon var 8. Så då känner hon inte att hon vill gå tillbaka och hon förstår inte varför. Och hon gör allt i sin kraft för att inte behöva gå tillbaka dit och det gör hon under en dag. Och så har vi hennes love interest som man skulle kunna säga, för det är ju trots allt en romansbok som heter Daniel. Och jag har för mig att den heter det i alla fall. Har någon av er läst den?
Nej.
Jag har inte läst någon av... Jag har läst hennes mans bok. Den här poeten Frank, den har jag läst. Men jag har inte läst något av hennes böcker.
Okej.
Okay. Ja. Vi gör en guess. Ja.
Yeah.
Ja.
Nej, ni borde läsa av hennes böcker. Men
absolut.
Ja, poängen är att den här killen, hennes love interest, som jag mår skitdåligt på för att jag inte vet namnet på honom. Ja, för mig är Daniel. Han är faktiskt koreansk-amerikansk, så han föddes i Amerika, men han är koreansk. Och han har ju föräldrar som kräver väldigt mycket av honom. Han vill egentligen bli poet, och det är det som hela boken handlar om. Att han har en förkärlek för poesi och att han verkligen är en drömmare. Men att han inte kan bli det, eller att han inte vågar för sina föräldrar. Och en dag går han på tåget till sin intervju till Harvard. Inte Harvard, nej, Yale. För att Harvard, sa hans föräldrar, var den första bästa skolan, som man skulle kunna säga. Men Yale var den second best school. Men
det är liksom det. Universitet det också.
Mm. Ja, så han är på väg till sin intervju med Yale. Och då, när han går av så möter han Natasha som går på gatan. Men innan han går av så hör han att den här tågkonduktören har en slags monolog. Eller att han pratar liksom genom högtalarna och berättar om sin upplevelse att han har blivit religiöst uppfylld. Och att han innan hade det jättedåligt, men att han sedan fick gå med i de evangeliska kristna.
Mm.
Och det är det hela boken handlar om. Nu har jag varit lite flummig. Men det jag tycker att hela boken handlar om, det är sådana här tillfälligheter som förändrar allt. Till exempel den här tågkonduktören. När han säger det så går Daniel av tåget. Och då tror han liksom att, då tänker han liksom på Gud. Och sen när han ser att Natashas jacka som går förbi honom, där det står Deus ex machina, och det betyder då Gud är maskin eller teknologi, minns jag inte riktigt vilken det var.
Ja.
Men då tänker han att det är ett tecken. Och det är väldigt typiskt honom, för att han är en riktig drömmare, medan Natasha älskar astronomi och naturvetenskap. Och hon är helt inställd på att det inte finns Gud till exempel, att hon är ateist till exempel, och att det inte finns några öden, utan hon är helt, att man skulle kunna säga att hon inte är spirituell och att hon tror inte på sign, som man skulle kunna säga.
Mm.
Och när han möter henne så försöker han bevisa för henne att hon kan bli kär i honom för en dag. Det är typ det som boken är känd för. Och gissa vad, tror ni de kommer bli kärna på en dag?
Ja.
Det här är Lunas bok som jag har sett.
Ja. Det kommer de. Och det kommer att vara väldigt tragiskt eftersom hon blir,
det händer grejer som gör att det inte riktigt blir som man har planerat.
Ja, det kommer ju problem och ja.
Ja.
Men jag ska inte försöka spoila på något sätt liksom vad som händer för er genom att säga det tragiskt, eftersom det är en väldigt bra bok och det är därför som jag rekommenderar den.
Mm.
Så det, boken handlar ju om det här med kärlek och små saker i vardagen som kan förändra allt.
Ja.
Mm.
Alltså jag gillade verkligen den, alltså Planeten Frank, för att han tar han upp tråden lite grann från den här boken, för den handlar om en koreansk-amerikansk kille som heter Frank.
Ja.
Som ju är liksom strängt hållen, och han får bara dejta liksom koreanska tjejer och så vidare. Så det är ett stort problem, men det är en ganska liten grupp och det blir liksom, han bara tänker, herregud, det blir ju inavel av det här, det blir inte bra.
Mm.
Så det kan mer varmt rekommendera.
Ja, jag saken också med den familj som Daniel kommer ifrån är att de försöker uppmana honom att bara dejta koreanska personer till exempel. Mm. Och hans storebror blev ju nyss utsparkad från Harvard. Och hans storebror har alltid varit den personen som han ser upp till och liksom som hans föräldrar försöker få honom att vara. Och då säger de till honom, varför kan du inte vara mer som din bror?
Mm.
Och det är ju en annan sak som händer som förändrar allting. Att han blir utsparkad från Harvard och att han börjar bete sig på ett sätt som förändrar saker i boken.
Mm.
Så
ja,
det är ju en annan sak.
Mm.
Det låter som en händelsespäckad bok, minst sagt.
Mm. Det är det verkligen.
Alltså en dag, det är helt sjukt.
Ja.
Okej, Jag tänkte komma på någon bra segway, men jag kommer inte på någon bra segway. För jag ska tipsa en ganska annorlunda bok. Och vi har redan pratat om den boken ju lite grann. Jag ska tipsa om Efter Alaska av John Green, som är liksom väldigt stor. Folk har säkert redan hört talas om honom. Eller i alla fall förr eller senare exploderar jag. Och vi har ju redan tipsat om Sköldpaddor hela vägen ner, faktiskt två gånger. Den är faktiskt jättebra. Den kan man, vi kan slinga, jag kan slinga in ett till boktips på den här också, liksom, för att den är jättebra.
Ja, jag kan tipsa den också, för jag har läst den.
Och ja.
Jag gillar den också, den är quirky och udda.
Ja, alltså, jag har den faktiskt hemma, och jag har inte så många böcker hemma, men jag har den, och min bror läste den nu när det var corona, och han gick in till bibblan och så. Och han brukar inte gilla ungdomsböcker, men han gillar den jättemycket. Så att det är, ja, det säger väl någonting.
Ja.
Men Efter Alaska, det är lite annorlunda. Det är ju samfattare, men lite annorlunda. Handlar om en kille som heter Miles, om jag minns rätt.
Yes.
Som ska börja på internat, eftersom han tycker hans liv är väldigt tråkigt. Han har inte så mycket vänner. Jag tror att boken börjar med typ att det kommer ingen på hans kalas. Eller att han i alla fall minns tillbaks på sin barndom, och så minns han att det kom inte någon till hans kalas. Eller så är det nutid. Jag vet inte.
Nej, det var nog dåtid.
Ja,
tror jag.
Kalas är kanske lite konstigt att ha i den åldern. Men ja, och alltså det visar, redan i början fattar vi liksom, han har inte så mycket vänner. Det händer inte så mycket i hans liv. Han vill liksom, han vill ut på internat. Han vill typ vända grejer. Han vill att, han vill hitta, jag kommer inte exakt ihåg hur han säger, men typ, det stora det eller någonting det sånt.
Stora,
det stora någonting. Han vill liksom hitta det där någonting som gör att hans liv blir meningsfullt. Och då börjar han här, han får vänner direkt, vilket ju är en stor skillnad från hans tidigare liv. Och sen så träffar han också en tjej som han blir kär i, men det är inte riktigt besvarad kärlek. Jag tror till och med hon är ihop med någon. Så det är lite problem, och jag ska nog inte säga mer så. Men ja, det är topp. Alltså det är jättebra vardagsliv. Alltså det är typ så här. Jag vet inte hur ska jag säga, men för genren vardagsliv så är det en liksom väldigt bra bok. Det är liksom. Alltså John Green är ju väldigt så känd inom den genren, väldigt liksom. Jag vill inte säga toppklass, det låter jättekonstigt, men alltså ja.
Han är ju, just den här boken är ju hans första bok. Det märks lite grann att han inte riktigt har hittat.
Det visste inte jag faktiskt.
Alltså, ja, men alltså den är lite annorlunda. Man märker att han utvecklar sitt författarskap lite mer sen, för att den växlar ju. Men det finns vissa liksom frön i den här boken som är alltså väldigt, just så här, de udda karaktärerna, och just vänskapsrelationer är jätteviktiga för honom. Och sådär. Och så skruvat.
Ja.
Och ganska mycket taget från hans egen uppväxt, tror jag förstått. Det är en del grejer de gör i boken som Tom John och hans bror har varit inblandade i.
Jag tycker
olydiga saker.
Ja, alltså det är ju intressant, för att jag läste den efter jag läste för eller senare exploderade jag, och jag tyckte den var bättre liksom. Men tydligen så är det skriven redan innan. Men alltså, nu glömde jag vad jag ska säga. Så vi kanske kan gå vidare.
Jo, men är det inte, jo, alltså det konstiga är väl att de säger väl inte Miles till honom hela tiden. Eller de gör det väldigt sällan. De har väl ett smeknamn.
Så ja, just det. Alla har ju typ smeknamn. Ja, det är nog så. Alla har smeknamn, och han ska väl också få ett smeknamn. Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men som ni ser läste den här väldigt länge sedan.
Jag tror att det var för att han var väldigt smal, så var hans rumskamrat var liksom ironisk och kallade honom att han var överviktig istället, vilket kanske inte är det finaste smeknamnet att ge någon.
Nej.
Men
ja, man kanske inte är PK liksom i den åldern eller ja.
Vi hoppar över till Sverige nu då, och inte till internatskolor. Det finns ju ganska få internatskolor i Sverige, vad jag vet i alla fall. Utan nu hoppar vi över till en högst ordinär högstadieskola i Katarina von Bredow. Ja, alltså ni märkte ju det, vi fick ju ta ett litet break där, för att minneskortet i vår Zoom, det var sprängfyllt av gamla avsnitt. Vi hade glömt att tanka över en hel del, så att Det är bitter break, men det blev bra där, för du kom på att ytterligare
grejer säga om Queen's Road. Ja, exakt. Jag kom på det jag glömde säga. Och det var ju då att när jag läste efter Alaska, som jag läste efter Förelsen exploderade jag, så tyckte jag typ, jag liksom, när jag hade läst klart, jag bara, oh wow, alltså vad bra han skriver liksom. Mm. Och det är intressant att jag tyckte det, eftersom du tyckte han, att han hade förbättrat sen efter Alaska. Och jag tyckte redan där var det liksom redan jättebra. Så det var bara det jag tänkte säga, det var bara det jag tänkte på.
Ja, men alltså, han kunde ju skriva redan från början, absolut. Ja. Han låg ju redan på en sån där...
Ja, men det är inte konstigt att han har blivit liksom kungen av ungdomslitteratur. Han blev ju väldigt känd.
Ja.
Och, ja.
Precis, folk kom in och bara, att ni är förr eller senare exploderar. Det är verkligen så att de är tvungna att ha den. För att antingen har deras kompisar varit så mycket om den, så har de sett filmen och så vidare.
Mm.
Men
ja, dock måste det sägas från min sida att den är inte lika bra som Eleanor Park, tycker jag. Jag tycker det är den bästa.
Ja,
ja, exakt. Ja. Jag måste bara flika in det att det finns, ja, också ett boktips. Exakt.
Ja, jag tänkte, jag växer över helt och hållet från liksom den amerikanska kontexten här då, och växer över till liksom trygga, vet jag inte, men normala och vanliga Sverige, till Katarina von Bredow, som ni som har lyssnat på podden vet ju att hon är ju en av mina liksom absoluta favoritförfattare. Det är hon som stod till att jag blev ungdomsbibliotekarie liksom från början. Hon var då, liksom, hennes syskonkärlek var den där boken som jag läste, som blev helt liksom definierande för mig, minst sagt. Men jag ska inte prata om den nu, jag ska prata om en annan bok som heter Släppa taget, heter den. Och den handlar om två tvillingssystrar, Elsa som är ganska inåtvänd och funderande och reflekterande, och en konstnär. Tydligen inte Katarina själv där, för att hon är också konstnär och målar väldigt mycket. Och hennes syster då, som heter Stella, som är väldigt så här outgoing och jättegöj, folk är jätteintressanta och väldigt liksom kontaktsökande. Och hon håller på med teater. Och nu har deras skola fått pengar genom det här. Nu vet jag att Skapande skola, känner ni säkert till, öser sin pengar i det. Och så skulle man göra olika grejer. Och de har anställt en dramapedagog. Så att nu ska det bli teater på riktigt här, tänker Stella, nu jävlar. Och hon blir inte besviken, för att de får liksom en dramapedagog som utmanar dem verkligen. Och Elsa tycker att han är, gud vad han är trådig, liksom, fan jävla husse liksom. Tycker inte alls att han är kul. Till saken också den att i deras klass går det en kille som heter Elliot, han är musiker, spelar klarinett som gud. Han har spelat liksom på en vårkonsert där Elsa blir liksom såhär, shit vad han är duktig och blir jätteintresserad av honom. Och det har bara spets på under det här året som sedan den här konserten, så hon är jättekär i honom. Men hur ska man visa det?
Mm.
Och dessutom komplicerar saker och ting när den här dramapedagogen, jag har glömt bort hans namn av någon anledning nu, det är ungefär, jag brukar också glömma namn. Han sätter ju små händelseskeende som gör att Stella blir intresserad av det. Så det blir lite jobbigt det här då. Men det är väldigt här, trovärdigt, det är mycket skolmiljö, mycket dialog mellan systrarna och kompisarna. Jättespännande att läsa om, man tycker det är intressant att läsa om människor. Så att det är Katarina bäst på, alltså relationer i skolmiljö av någon anledning. Men det är jättespännande, man vill verkligen så här. Men händer det inte något? Ja, men det händer ju mycket så tillvida att man verkligen vill veta hur det går för de här personerna. Man kan inte sluta läsa. Det är ganska tunn den här boken, den är knappt en bit över 200 sidor. Men jag kan inte sluta läsa den med ett svep.
All right.
Häftansveckan.
Ja,
okej.
Så att kolla in den om ni inte har läst den hos folk.
Yes. Ja. Yeah.
Ja.
Ja, då tar du liksom sista boktipset här.
Ja.
Mm.
Och då är det en bok som för tillfället inte finns på svenska. Det finns inte översatt till svenska, utan det finns bara på engelska. Och det är då Loveless av Alice Oseman. Och det tar oss då till en skolmiljö, men inte inte kanske gymnasie- eller grundskolenivå utan mer universitet. Och då tar den oss också till Storbritannien där det handlar om en tjej som heter Georgia. Som boken börjar med att hon väldigt tydligt uttrycker att hon aldrig har kysst någon. Hon har aldrig haft kyss någon, hon har aldrig haft sex med någon fast hon är 17 år gammal. Och det tycker ju hon själv, eftersom normen är att man ska ha gjort det, så tycker hon själv att det är väldigt konstigt och hon är väldigt osäker på det. Men när hon är på en graduation party, alltså en, vad heter det? En
avslutningsfest.
Ja. Så tänker hon, men nu ska jag kyssa någon. Alltså jag får inte liksom jag får inte avsluta gymnasiet utan att ha kyss någon. Och då är hon ju där med sin bästa vän Filippa, eller som hon gillar att kalla sig själv, Pip. Och hennes andra vän Jason, och de är liksom som den här trion som kommer vara genom hela boken, och även när de går tillsammans till universitetet. Hon försöker kyssa sin crush som hon tror att hon har haft för 7 år, eftersom hon, och det här slog mig verkligen, att hon valde sin crush, skulle man kunna säga, genom att bara, att någon tjej visade en bild på klassens killar och liksom, vilken tycker du är finast, och så pekade hon på en av dem och var liksom, ja, jag tycker att hon är fin. Och där började hennes crush. Men hon är helt äcklad när hon verkligen kysser honom och känner att det inte är någonting hon alls vill. Och när hon då kommer in i universitetet så får hon reda på vissa termer, som till exempel asexuell och aromantisk. Och det är då hbtq-termer för, först och främst aromantisk är ju när man inte känner romantisk attraktion, och asexuell när man inte känner sexuell attraktion. Och hon är först, så är hon, så känner hon sig inte som det. Hon vill inte identifiera sig själv med det. Och hon går typ igenom hela, typ nästan, förutom trans då, alltså typ hbtq-identiteterna. Hon undrar, är jag lesbisk som min vän Filippa? Är jag bisexuell eftersom jag inte har någon preferens för någon? Och, men det bästa med boken och det finaste är att den visar på alla typer av kärlek som inte är romantiska. Kärleken hon har till sina vänner Pip och Jason till exempel. Kärleken hon har till sin rumskamrat som heter Rooney, som också kommer spela en väldigt stor roll i den här boken. Och som hon, Rooney, har aldrig riktigt pratat med någon om liksom väldigt djupa saker. Hon är en väldigt extrovert person som har jättemånga vänner. Men Georgia blir den första personen som hon verkligen vågar uttrycka sina riktiga känslor inför. Och det är det som jag tycker är så fint med den här boken, är att det finns i media, så finns det mycket romans som kommer ju fram, och det är den kärleken som är mest, ja, romantiserad, eller ja, alltså fokuserad på. Men vänskap är liksom väldigt fint också. Så, och det är liksom också generellt en hbtq-bok som upplyser aromanticism, och, eller vad det nu heter, och asexualitet, och det tycker jag generellt är liksom väldigt bra. Så kan varmt rekommendera den.
Ja, du har ju tipsat om den till mig innan, eller vi har pratat om den. Jag tycker också att den låter jättebra, verkligen. Ja. Och att det är en viktig fråga som jag visste inte ens att aromantisk fanns.
Ja.
Så alltså, jag tror att det är kanske många som delar den upplevelsen. Och det är därför jag tror också, som du säger, att den är viktig.
Ja, och i boken så får hon också reda på att sin syster är det. Men hennes syster vet jag inte det själv. Hon kommer ju tillbaka till sin familj för, jag minns inte kanske, jo, jullovet. Och så pratar hon med sin syster om det. Och hennes syster har ju själv aldrig gift sig med någon fast hon är 30. Och hon har liksom varit modell och hon är konstnär. Men hennes familj går alltid på henne för att hon inte har gift sig. Det var hennes kusin förresten. Det var inte hennes syster, det var hennes kusin. Och när hon förklarar för henne det här med aromanticism, att hon själv funderar på om hon är det, så skrattar hon åt det och tänker liksom, ja, men det låter ju väldigt mycket som mig. Så du har definitivt rätt där, skulle jag kunna säga.
All right.
Yes.
Yes.
Folk, ni har hört ett avsnitt av Ungpodden, och vi kommer såklart att återkomma med fler avsnitt. Och då blir det andra tema.
Ja, yep, det blir det.
Har du så bra så länge, så hörs vi. Hej, hej!
Hej då!